i Sjunde AP-fondens aktiefond. Idag lämnade tidigare statsministern Carl Bildt över underrättelseutredningen till försvarsminister Pål Jonsson. Utredningen föreslår att en ny civil utrikesunderrättelsemyndighet inrättas. Så här säger Carl Bildt.
Jag tror att få bredare underrätts. Vi kommer få kanske nu mera möjlighet att ta in via olika typer av mer eller mindre öppna och nya kommersiella möjligheter som har öppnat sig under senare år som kommer fortsätta öppna sig. Och sen tror jag att vi måste satsa mera på liksom den analytiska delen av detta. Lägga ihop all denna information som nu finns tillgänglig och presentera den för beslutsfattare på ett kanske bättre sätt än vad vi gjort tidigare.
Rysslands anfallskrig mot Ukraina i februari 2022 kom överraskande för svenska myndigheter. En stor invasion hade bedömts som osannolik av den svenska underrättelsetjänsten. Man använde sig av allt för likartade bedömningar som bekräftade den bild man redan hade, enligt Carl Bildt. Att bredda informationsinhämtningen från flera källor och att samarbeta internationellt är ett sätt att komma åt problemet. Och det ska uppnås med den nya civila utrikesunderrättelsetjänsten som föreslås bli en ny myndighet underställd regeringen. Den nya myndigheten ska samarbeta med övriga underrättelseorgan som MUST, Säpo och FRA.
Rapporterade Margareta Svensson. En man har stickskadats vid ett bråk på ett café vid Nytorget på Södermalm i Stockholm vid 16-tiden. Den skadade, som enligt polisen var vaken och talbar, har förts till sjukhus med ambulans. En annan man har gripits, initialt misstänkt för mordförsök. Svenska hushåll spenderar mer än tidigare på ljudmedier, det är enligt en ny konsumentundersökning. Kulturnytts Anna Moa Rutgersson är med här nu i sändning. Ja, vad är det här för undersökning?
Jo, det är rykande färska siffror från analysföretaget Mediavision som visar det här. 170 kronor i månaden betalar varje hushåll i genomsnitt för ljudmedia. Största andelen är för musik och höjda prenumerationskostnader det senaste året står för en del av ökningen. Och en annan kategori som bidrar till ökningen är faktiskt betalpoddar. Vår reporter William Thomas har pratat med Fredrik Liljekvist som är analytiker på Mediavision.
För 10 år sedan fanns ju knappt det här fenomenet alls, utan det var helt och hållet gratis lyssnande då, så att säga, som drev den marknaden. Där konsumenter istället för att betala för innehållet, som är den siffran vi pratar om idag, så har man lyssnat på annonsfinansierade poddar, det vill säga poddar med reklam i.
Analytikern Fredrik Liljekvist där, hur kommer det sig då att man har en podd bakom betalvägg?
Ja, vi har pratat med serietecknaren Liv Strömqvist som har flera poddar, en del bakom betalvägg. Och hon säger att det handlar om att kunna finansiera poddar utan att behöva ha reklam. Men att man som poddare också kanske anstränger sig själv lite mer när man vet att lyssnaren har betalat för innehållet.
Det som kan bli skillnad kanske när man gör en betalpodd är att man kan känna lite mer ansvar eller liksom så för lyssnarna, att man vill att podden ska vara bra. För att man vet att de har varit så himla gulliga och startat en prenumeration och liksom stödjer den på det sättet. Och då känner man ju att man vill verkligen, verkligen leverera ett innehåll som känns värt pengarna.
Så Anna Moa, är den här ökningen något som kommer att fortsätta?
Ja, enligt Fredrik Liljekvist så kommer det bli allt mer vanligt. Idag så går ungefär hälften av pengarna som läggs på betalpodd till stora streamingtjänster där man liksom betalar en fast summa för ett stort poddutbud. Och han tror att det kommer fortsätta utvecklas åt det hållet. Men Liv Strömqvist tror inte att det gynnar varken poddare eller poddlyssnare.
Alltså jag tror en vanlig människa hinner väl inte följa mer än 2 eller 3 poddar. Så man ska lyssna på alla avsnitt och så, annars får man ju ägna all sin tid åt det. Liksom. Så intuitivt känns inte det som en särskilt bra idé att köpa liksom ett sånt paket.
Liv Strömqvist där, vi hörde också Kulturnytts Anna Moa Rutgersson. Då är det tid för Radiosporten och Martin Hedberg.
Ja, sporten här och aj för...
Det blir ingen VM-medalj i judo för Taraba Bulfat. I mästerskapet i Ungern vann svenskan sina 2 första matcher i 48-kilosklassen. Men i kvartsfinalen mot världsnian Laura Martinez tog det stopp. I efterföljande återkval hade Babulfat vid seger chans på brons. Men det blev istället en ny förlust och 19-åringen får åka hem från Budapest utan VM-medalj. Taraba Bulfat fick sitt stora internationella genombrott förra året när hon som 18-åring tog ett sensationellt VM-brons. Bara månader senare skrev hon in sig i historieböckerna som första svensk att ha en OS-medalj i judo.
Berättade Elin Lindersson Karlsson. Och så här säger Taraba Bulfat till SVT Sport om medaljmissen nu i Ungern.
Surt, självklart. Man är ju ledsen av musiken. Men jag tror det är universum, för när man får motgångar så blir framgångarna mycket bättre.
Sist från Radiosporten med Martin Hedberg. Så har vi en rättelse i ett nyhetsinslag igår om att någon eller några har tagits in i utrikesminister Maria Malmö Stenegards trappuppgång. Sa vi att det handlar om en kurdisk aktivistgrupp. Det är fel. Rätt är att det var en aktivistgrupp. Så vädret ikväll och i natt. Klart väder på många håll och över norra Norrland luckras molnen upp något. Imorgon får stora delar av landet soligt väder, men norra Norrland får mest moln och någon passerande regnskur. Temperatur 20-25 grader i nordligaste landets inland och fjäll 10-20 grader. Ekoproducent Gunilla Österlund här i radions P1 fortsätter kvällen närmast med Landskampen. Varsågoda!
Underbara människor och välkomna till Landskampen i P1. En frågesport om veckans nyheter som sänds från ett av de få av Stockholms jättestora hus som Bilderberggruppen inte hyrt över helgen. Välkomna kära tävlande.
Tack så mycket.
Tack. Stort tack.
Vill ni vara ett mystiskt elitnätverk eller är det okej om jag presenterar er?
Det är okej.
Kör. Ja.
Det får gå.
Kör,
det
får gå. Jag vill vara ett mystiskt elitnätverk.
Ja, men då kan vi göra så att Sara Lövestam, domare, är ett mystiskt elitnätverk.
Toppen.
Medan de andra presenteras med titel och namn. Känns det okej?
Jättebra.
Kul! I Klara och Klara Lovisa har vi politiker, matstjärnorna Klara Poppen och Tor och Klara Lovisa Lundström. Välkomna.
Tack så mycket.
Vad roligt att ha er tillbaka.
Kul att vara här.
Och i lag Ulf och Åsa så har vi stjärnprofessorerna Ulf Danielsson, teoretisk fysik, och i praktisk filosofi, Åsa Wingfors. Blev det svärt om nu?
Teoretisk filosofi.
Vi är teoretiker båda två.
Jag som alltid brukar tänka att det är så kul att ni är olika. Och att
vi är ändå olika.
Ja,
det är sant, det är ni. Båda är teoretiker. Mm. Jag tycker du var så praktisk i den här artikeln du skrev om media häromveckan.
Ja, men även till och med Ulf kan vara praktisk.
Ja, finns inget så praktiskt som en bra teori.
Kan du liksom spika upp enkelt en tv med sån arm?
Ja, det tror jag skulle klara.
För nu, du såg, jag byggde på det. Först tänkte jag, klart jag kan få upp en tv, men en arm.
När började jag tappa det?
Precis. Ni ser, jag sa att det här var sista sändningen för säsongen, så ni får ha överseende. Har du förlåtit mig, Åsa?
Ja.
Okej, bra. Då skriver jag det här. Sen så kanske det hade varit lika bra faktiskt att jag hade låtit Björn Ranelid presentera dig, Ulf.
Ja, det hade han gärna fått.
Ulf är en så klok man och ödmjuk man trots sina enorma kunskaper och sin beläsenhet och visdom.
Det var ju en ännu bättre, bättre
festakon. Det klippet vill jag ha.
Ja, du kan klippa ur det här programmet sen. Ja. Det är kul. Du kan, på SR Play finns det efteråt. Mm. Ni skriver ju en bok tillsammans.
Det gör vi.
Människan är ett mirakel.
Ja, den har vi skrivit tillsammans. Den är klar. Den kommer i höst, i september.
Hur har ditt språk påverkats av att jobba med Ulf, med Björn Ranelid, med Ulf Danielsson?
Jag tror att det har utvecklats faktiskt.
Ja, du tror det?
Ja, det tror jag. Det var väldigt spännande att göra det.
Är du mer full av adjektiv eller är det längre
mening? Ja, det är nog både, inte längre meningar tror jag, men kanske mer kreativ användning av adjektiv. Det tror jag att jag har kanske utvecklat.
Vad spännande. Ja, och hur har du utvecklat Björn?
Ja, han använder nog en hel del andra substantiv som han inte använt tidigare skulle jag tro. Som är inspirerad av naturvetenskapen.
Samarbete,
ja,
va?
Ja, samarbete.
Vad funkar bäst? Teamwork som vi sjöng till barnprogrammet. Och Åsa, du hörde ju av dig och skrev att du skulle inte hinna lyssna på så mycket radio och titta på så mycket tv och att ditt lag skulle köra a priori.
Ja.
Du svarade Ulf, absolut, a priori. Kan ni förklara så att hela klassen förstår?
Ja, alltså a priori det är utan att ta in information från yttervärlden.
Alltså som jag presenterade dig, som det känns.
Ja, det är bara som det känns. Man tänker sig fram till det hela. Så vi har alltså då, det är ett experiment, vi har inte lyssna på nyheterna den här veckan. Så får vi se hur det går.
Hur går det? Hur långt kan man komma?
Hur långt kan man gå om man kör a priori?
Vi har inte tagit in någon information från yttervärlden under den här veckan.
Ni har stängt in er. Jag är glad och nyfiken. Och hur känner ni Klara och Klara Lovisa?
Det är ju pinsamt för att vi har ju tagit in nyheter.
Vi jobbar apostiorori.
Apostiorori, helt korrekt. Men det är bra, det blir ett bra experiment.
Men ni, det var väl ett sånt realityprogram för kanske 15 år sedan när kändisar var inlåst på ett spa och inte tog del av nyheter. Det är lite så ni har letat.
Det är lite så vi har jobbat.
Ja. Har ni varit på spa?
Önskar vi också hade gjort det istället för att lyssna på
Vilken såpa var det?
Det heter Bubblan och gick på SVT.
Kanske det här har jag faktiskt helt missat. Otroligt. Men ni har ju det här kontot Politikermat. Och jag såg att det senaste receptet ni la ut, det läggs alltså ut recept på politikers favoritmat. Eller jag vet inte alltid ens om det är deras favoritmat, utan bara det de kan.
Bara mat.
Och ni la ut Sanna Marin, alltså Finlands förra premiärministers tomatsås, som fick 2 av 5, vilket inte är ett jättestarkt betyg på en tomatsås.
Men kan tomatsås vara så gott? Ja. Det är väl alltid 3 av 5?
Nej! Oj, synd att jag inte är politiker. Då hade jag ju verkligen kunnat presentera en tomatsås som hade klivit upp i.
Hur får ni tag i recepten då?
vi jagar politiker på ett eller annat sätt. Så finns det kokböcker och sånt, men det är många mejl.
Ni bara hittar inte bara på, utan
nej, vi jagar rent fysiskt.
Just det här receptet har jag tecknat en prenumeration på den finska dagstidningen med ett namn som jag inte minns, för att då kunna översätta just det här receptet som är sämre än den genomsnittliga 3-5 tomatsåsen.
Det såg till och med ganska dåligt ut, förlåt.
Crème fraîche. Det är kaprisspad. Nej, det är jag. Jag har börjat gå runt och säga för mig själv en catchphrase som inte är användbar någonsin. När livet ger dig marin, laga marinad.
Den kommer användas. Ja. Vem är ni på nu då? Vem är ni väntar på svar från?
Liberalernas nästa partiledare, bara för att kul att veta vem det är.
Hatt, har ni haft något med henne?
Jag har skrivit i Hatt, vi är ghostad av Hatt.
Har ni blivit ghostad av Anna-Karin Hatt?
Ja.
Vet ni vad, hon har mycket att göra, tror jag.
Tror du det?
Ja, men hon verkar vara partiledare nu.
Alltså, hon har inte svarat sen innan hon blev vald.
Nej, okej. Jag ska inte försvara henne, jag vet ingenting. Ja.
Nej.
Men jag är förvånad. Men
om hon hör det här får hon gärna höra av sig.
Okay. Gärna med en bra tomatsås, 4 av 5.
Ja, det här varit kul. Sara, tycker du att det låter som att vi ska dra igång med att lyssna på knapparna?
Ja, jag tycker det.
Mitt lilla hemliga nätverk.
Elitnätverk,
mitt hemliga elitnätverk. Ulf, Åsa, vad har ni för knapp idag?
Vad spännande.
Pilutta, det är hemligt.
Den är bra.
Den är jättebra.
Piluttavisan från Madicken. Och det är för att den här Bilderberggruppen är ju den minst bevarade hemligheten, eftersom Svenska Dagbladet bland annat presenterade hela listan på de som deltar. Bland annat Magdalena Andersson och Ebba Busch och vilka var det fler?
Så FOMO.
Ja, jag undrar såklart varför jag inte...
Hur ska det då gå med konspirationsteorin?
Ja, det är, jag vet inte. Det, man får jobba lite hårdare allting. Bara. Ja. Att det bara är kanske deras AI som är där och så vidare. Jag kan nog komma på något. Vad har ni för knapp? Klara och Klara.
Sommarlov.
Ja, det är också bra.
Det är två bra knappar.
Det är bra.
Vad ska man säga? Det är säsongsavslutning, det är därför. Och ni ska strax få använda de här i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. Den som inte än förstått att det är hårdare tag inom politiken insåg det nog efter att ha lyssnat på debatt om arbetsmarknadspolitik i P1 morgon i veckan.
Ardalan Shekarabi, arbetsmarknadspolis.
Nya titlar, så att det ska bli tydligt. När riksdagens partiledardebatt drog igång i onsdag så insinuerades det i Ekot hur Ulf Kristersson ser på Sveriges framtid.
Och nu drar det igång. Ulf Kristersson går upp till talarstolen. Han tar ett glas vatten och det är ungefär halvfullt.
Det är noga beskrivet. För att prata om hur det kan påverka världsmarknaden att USA eventuellt ska skriva av skulder för att minska sin statsbudget så var ekonomen Claes Eklund med i Godmorgonvärlden där man kunde ana att han glömt äta frukost.
Därför kommer nu som ett litet extra bröd på posten, brev på posten.
Och så sport. Sverige vann över Spanien i Golden League-volleybollen och sporten, sa det här igen för dig. Ja. Sporten i morgonstudion, Homofon, rapporterade om den här händelsen. Lyssna. Ja.
Och har ni sett? Andra sätt utvecklade sig på samma sätt som första sätt med en stor ledning för Sverige.
Snyggt!
Det kan till det.
Ja, det är sporten, den är som bäst. Och kungen höll traditionsenligt tal på svenska nationaldagen i fredags och talet avslutades med att han... Jag vet inte, det låter som att han beordrar oss att ha det bra.
Tack och ha det bra.
Ha det bra. Ja, ska vi dra igång den här tävlingen
nu? Ja,
det gör vi. Vi börjar som vanligt med snabbfrågor, påståenden som ni ska säga om de är sanna eller falska. Ett lag börjar, för ni gör det här lagvis. Och Sara, vilket lag blir det idag?
Ulf Åsa.
Ulf Åsa! Det här blir spännande. Jag bara drar på.
A priori.
Här kommer det. Ett bråk har uppstått i Svenska Kennelklubben om vilken ras den 16 mm höga guldhund som arkeologer hittade i samband med höstens renovering av domkyrkan i Linköping egentligen är.
Sant.
Nej. Bra början.
Det var bra början.
Ja, men jag blir ju glad.
Ja, ja. Ja.
Fast tråkigt för er. Tom Cruise är den person som flest gånger i världshistorien hoppat med en brinnande fallskärm.
Sant. Sant.
I nya Askungen-adaptionen The Ugly Stepsister är en av styvsystrarna huvudperson.
Sant.
Björn Ranelid menar att han har formulerat världens viktigaste mening.
Sant.
Källa Björn Ranelid ska jag säga. Hade gärna spelat upp den, men den var 1 minut och 6 sekunder lång. Regeringen föreslås få mer makt vid allvarliga kriser.
Sant.
Efter den presskonferensen så la Muff ut en film på TikTok där Ulf Kristersson är kejsaren i Star Wars när han vrålar Unlimited Power.
Falskt.
På årets äldregala utsåg PRO Peter Jöback till citat en svensk man som åldras med störst värdighet.
Sant.
Det är sant ju, eftersom han är den svenska man som åldras med störst värdighet. Men det har inte ägt rum en sådan gala. Efter att Greta Thunberg i veckan blev utvisad ur Israel och flögs till Paris gjorde Expressen en artikel om flygresans klimatavtryck.
Sant.
Carl Bildt tycker att kaffeservicen på morgonpasset är långsam.
Sant.
Ja.
Oh.
Det var i måndag som Carl Bildt återigen kunde höras i morgonpasset och han ville genast ha kaffe.
Är det så att du liksom blir inte riktigt en människa innan du har fått kaffe?
Nej, det kan väl vara så också. Men jag vet också från tidigare erfarenheter här att man måste be om kaffet rätt tidigt för att det ska komma.
Han tror att det är ett kafé, att det är en kafé, Sveriges Radios kaféverksamhet.
Jag vill hävda att det gick ganska bra.
Jag tror också att det gick ganska bra. Ni började med en, och sen skärpte ni till ett en gång.
Men gud vad den också lät så sann, första.
Ja, det är väl sånt de ska diskutera.
Exakt, ja. Det är det de gör.
Jag kan inte vara 100% säker att en sån diskussion inte har ägt rum, men den har ändå inte nått pressen.
Jag blev lite nyfiken faktiskt. Mm.
Ja, den är så liten. Ja. Jag skulle säga att det var svårt att säga, den har ju legat där jättelänge.
Hade inte jag tänkte säga, när byggdes den?
Kyrkan?
Ja.
Det är ju alltså länge sedan.
Just det.
Framgick det. Jag tror att det var längre sedan än att det ändå finns en tydlig päls, tydlig håren.
Nej, jag tänker mer vilka raser fanns.
Mm. Jag förstår. Ja, det är ingen labradoodle om vi säger så.
Nej, det var inte så många. Det kanske inte var så mycket att diskutera.
Inte så många som kanske heller. Alltså,
jag visste egentligen, det är 1100-talet. Jag ville bara se om någon annan ville svara. Nej, Rille viskade i mitt öra. Den byggdes på 1100-talet. Då fanns ju Cavalier King Charles Spaniel, chefer och pudel. Så någon av dem.
Och det fanns väl säkert andra, men som kanske inte fanns i Linköping.
Precis, och som kanske inte finns längre, som har namn vi inte längre känner till, som ett hemligt hundnätverk, Sara.
Just det.
Okej, bra.
Det finns saker att debattera, om man säger så.
Absolut. Jag vill säga a priori nu, men det skulle vara helt fel. Jag menade ju absolut. Ja, det blev rätt. Nu är det Klara och Klara, Louisa.
Ja,
så redo.
Här kommer de. En ny rapport av forskare vid Lunds universitet. Enligt en ny rapport av forskare vid Lunds universitet visslar svenskar allt sämre.
Sant.
Men det känns så.
Mm.
Centerpartiets Anna-Karin Hatt tycker att alla löppass räknas.
Sant.
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari dök med guider i Medelhavet som ett avslut på FN:s havskonferens i Nice.
Sant.
Näringslivsminister Ebba Busch kallade i veckan pressträffen om näringslivets försörjningsberedskap för show.
Sant.
Sverigedemokraten Richard Jomshof tror att han kanske vore lyckligare i Finland.
Sant.
Efter att polisen i veckan avskaffat väskförbudet kommenterade Fredrika Bremer-förbundet nyheten med nu blir det klänningssommar, tjejer.
Sant. Det blir det klänningssommar.
75% av strömningen av svensk musik under 2024 gjordes från utlandet.
Sant.
Regnponcherna som delades ut under regnet på nationaldagsfirandet på Skansen var gula respektive blå.
Sant.
Prinsessan Madeleines mascara var inte helt och hållet vattenfast under nationaldagsfirandet.
Sant.
Du såg det också.
Ja.
Jag var mycket liten mascara flex och den var ju, och det regnade ju jättemycket.
Ja, kan ha varit... precis, det kanske var en jättebra mascara.
Vi säger inget om det, var det. Nej, precis. Det finns inga, det är inte dåligt smink,
precis, men det finns bara dåligt väder som man brukar säga.
Hon kanske ville visa att hon var mänsklig.
Så kan det också varit. Det finns så mycket här också att prata om.
Tänk vad vi har missat som inte har tittat på någon tv den
här. Ja, men många intressanta saker. Ja.
Men ni kanske har tänkt riktiga tankar istället. Jag vet inte, så kan det vara. Ja, det gick ju faktiskt ganska bra för dem också. Mm. Eller känner ni inte det?
Nej, jag tror att jag hade fel på varenda sak. Jag sa att du hade rätt på alla.
Så känner alla. Känner jag också när vi är hemma också.
Sara har ju någon typ av facit.
Mm. Är det sant?
Ska vi lyssna på vad det hemliga elitnätverket har att säga?
Klara och Klara Lovisa har 6 poäng. Ulf och Åsa... 7.
Okej,
A priori led.
Ja.
Ja, det är lite pressande för dem som lever på oss priori. Men det är ju mycket, mycket kvar. Nu är det dags för en favorit som inte äger rum så ofta. Här kommer...
Vem sa vad i partiledardebatten?
Oj, säger du, Ulf. Vill du utveckla?
Jag har inte sett den.
Inte jag heller, förstås.
Men Klara och Klara, de visar.
Jag har inte sett den, men jag har lyssnat på den.
Ja, just det. Man kanske hellre lyssnar på den.
Det man kan föreställa sig. Ja.
Man missar i och för sig när Ulf Kristersson för sista gången trycker upp pulpeten efter Johan Persson. Det missar man om man bara lyssnar. Okej, det går till så att jag ställer en fråga om vem av dem som deltog i partiledardebatten har gjort något specifikt, och då trycker ni på knappen och gissar vem det är som gjorde eller sa det här. Och ni har fått en lista eftersom Anna-Karin Hatt inte är med, eftersom hon inte sitter i riksdagen. Alla nickar. Så har vi Rickard Nordin för Centerpartiet som ni ser, och annars är väl alla på plats, va? Och just det, Daniel Heldén och inte Amanda Lind från Miljöpartiet. Är ni beredda på den här ronden?
Ja.
Inte helt.
Men om man närmar knappen med handen så brukar det vara en bra förberedelse. Här kommer första frågan. Vem använde skiljetecken mitt i ord? Ja, det här är a priori som trycker först. Det är Ulf och...
Ingen aning, men jag tror det var en bra strategi.
Alltså, mitt i ord, det ska man ju inte göra.
Nej, det är det som utmärkte sig i den här meningen, så att säga.
Ebba Busch.
Ja, vi kör på Ebba.
Vi lyssnar.
Allvarligt talat, Ulf Kristersson. Vi har en enorma problem i Sverige.
det var inte Ebba.
Nej, det var inte Ebba, det var Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Och det var vid fler tillfällen som vi kunde uppleva att Magdalena Andersson verkligen skulle kunna erkänna för sig själv att hon behöver läsglasögon, lyssna.
Herr talman, det handlar om att stärka det breda totalförsvaret. Armén, luftvapnet, marinen, störta vår försvarsindustri.
Det är inte bra när det blir störta vår försvarsindustri istället för stötta och så vidare. Okej, här kommer nästa fråga. Vem insinuerade att man kan smörja in ansiktet med kottar?
Mitt sommarlov.
Det är Klara Lovisa och Klara.
Jag har absolut ingen aning, men...
Det är en taktik som funkar för dem. Varför
precis,
för
tänkte nu härmar vi...
De fick ju inte rätt.
Det funkade halvvägs. Rickard Nordin kanske?
Okay. Jag tycker att han sa roligare saker. Men han kan ha sagt saker om kottar också.
Ja. Vem tycker du är kottkompatibel annars?
Ja, man vill ju inte utsätta folk för stereotyper.
Men...
Nej, det skulle jag aldrig säga. Rickard Nordin.
Okay.
Vi lyssnar.
Allt du kan göra med olja kan du göra med svensk skog.
Det var Rickard Nordin som menade att skogsägarna är den nya tidens oljeshejker. Allt du kan göra med olja kan du göra med svensk skog. Men jag vill ändå säga, inte riktigt allt. Okej, här kommer nästa. Vem blev mest känslosam kring det faktum att det var Liberalernas Johan Perssons sista partiledardebatt? Det är igen Klara Lovisa och Klara.
Johan Persson.
Väldigt bra gissning.
Vi lyssnar.
Kort och gott. Ja. Tack för att jag fått göra demokratisk värnplikt mer. Tack.
Johan Persson. Oj, ska vi lugna oss 2 sekunder? Torka
tårarna.
Jag behöver
mer än så, tror jag. Ja, nej, men okej.
Ja, men för jag kommer nästa fråga på samma tema. Vem då, bortsett från Johan Persson själv, verkade tycka att det var tråkigast att Persson slutar?
Mitt sommarlov.
Ja, det, ni tyckte alla, men jag tror att det var Klara. För ja, ni har pilotar, men ni har sommarlov. Mm, det är Klara Lovisa och Klara.
Nooshi Dadgostar. Ja. De är en oväntad bromance.
Mm, vi lyssnar.
Ja, Johan. Jag har ju sagt det här till dig förut, men jag tycker inte du ska sluta.
Okej då.
Jag vet att din fru inte håller med, men jag tycker det är jättetråkigt.
Ja, det var... Det var ju lite överraskande.
Ja, ja, men vad fint.
Ja, fin ton. Okej, nästa. Vem lät bara fantasin sätta gränser under avtackningen av Johan Persson?
Pilota du.
Ja, nu är det.
Den tar vi.
Ulf och Åsa.
Nu ska vi se, vi får kryssa bort lite här.
Jag ska säga vilka finns kvar.
Jo, men det har jag koll på här nu. Tycker det är bra att säga Ulf Kristersson.
Ja, vi gör det. Ni är överens om statsministern själv.
Ja, det blir statsministern.
Vi lyssnar.
Vi har delat en hel del oförglömliga stunder tillsammans. Stunder som jag faktiskt är osäker på om de kommer att nämnas i någon av våra biografier, om vi nu bestämmer oss för att skriva någon sån.
Okej. Ja, det var, sen fick man inte reda på mer. Så det var verkligen en spännande stund. Okej, bra gissat ändå. Vi ska se, vem uttryckte under avtackningen politikerförakt på gränsen till självhat?
Sommarlov.
Ja, det är Klara Lovisa. Och
Jimmy Åkesson, tror jag.
Vi lyssnar.
Jag tog med en liten bok som jag tror att Johan Persson redan har läst.
Så går man på med politik.
Apropå detta med att ha hållit på länge med politik och så. Det är den här Omgiven av idioter.
Han gav honom boken Omgiven av idioter för att han hade jobbat länge med politik.
Ja, den är ju extremt ovetenskaplig.
Kan man lägga till någon. Ställer ni er till det, den presenten?
Ja, det var
en dålig present.
Jag ska inte kommentera mer än så, att den är extremt ovet.
Är det en sån skojpresent man ger till varandra om man är professor? Som en sån dassboken. Ja, ja. Vi kan ju säga så här att när det kom till just den här ronden så var postpriori att föredra. Kan
det
man säga
verkar
så.
Som att det var så, ja.
Tror att
det är också det enda vi har tagit in under veckan.
Ja. Ja. Men vad har hänt med ställningen?
Vi fick inga poäng.
Nej.
Ja, det här var som ett sånt där prov som en lärare vill ge. Där det visar sig att det faktiskt funkar att läsa och inte bara vara bra på att göra prov.
Just det.
Ja. För det är så nu att Klara och Klara Lovisa har 10 poäng.
Ja.
Medan Ulf och Åsa ligger kvar på 7.
Det hände ingenting där, nej.
Jo, det gjorde det. Det var lite fart. Vi fick höra er låt och jag är nöjd. Ja. Och det är fler ronder på gång. Mm. För från den här trevliga avtackningsstämningen som vi slutade den här ronden i så ska vi gå över till någonting helt annat.
Hur slutar det?
Tema mobbning.
Mm.
Ja. Om det inte känns för tufft. Men det är hur slutar det. Ni hör en mening, vi har tagit bort slutet. Ni trycker på knappen och berättar hur det slutar. Sara vill ha det.
Ganska exakt.
Det är inga hemligheter.
Nej.
Det vet vi. Vi börjar med fråga nummer 1. Carl Bildt, tidigare statsrespektive utrikesminister, numera sidekick i Morgonpasset, var på besök hos David Ruid och Linnea Wikblad i veckan igen. Och samtalet började med vem man var i skolan. Och David Ruid gick rakt på sak här, men slutade det här lite undvikande svaret av Bildt.
Har du någon gång varit mobbad?
Ständigt. I politiken var han ständigt mobbad.
Ja, men under skolgången.
Framförallt av...
I politiken är man ständigt mobbad, framförallt av...
Mitt sommarlov.
Ja, det känns som att det är chansningar från Klara Lovisa och Klara.
Kommer man att säga media eller Göran Persson?
Är det media eller Göran Persson? Det är ju de vars förtroende som betyder mest för en person.
Mm.
Kan jag tycka. Men,
Vad kommer Göran Persson tycka om det här, brukar jag tänka. Men... Göran Persson har ju bara mobbat honom en liten del av hans karriär, tänker jag.
Dessutom har ju Göran Persson mobbat så många att man känner sig inte,
man är inte
utvald.
Speciell.
Så jag tror mer på medierna.
Mm. Eller Anna Maria?
Nej.
Det svarar medierna.
Medierna.
Okej. Jag glömde också säga att i den här ronden går frågan över om man svarar fel. Så faktum är att ni får också en chans, för det är inte, inte rätt.
Jag
inte
tror rätt. Kanske, ja, men han skulle nog säga, han skulle inte säga med, han skulle säga journalister i så fall.
Mm. Här är någon som har fattat det, men det är ganska exakt.
Om inte du har något bättre. Om du faktiskt inte...
Men det är så oansvarig grej att säga för en politiker.
Som journalist säger jag.
Ja, lite bittert kanske. Ja, du tycker han skulle inte säga en sån sak. Han skulle inte exponera sig på det viset.
Tror inte det. Men vem skulle annars mobba honom? Nej, men vi tar journalisterna.
Eftersom de var inne på det lite grann och de verkar ha lite koll.
Ja, men det är sant.
Nu blir det ungefär som man sitter på ett prov att man sneglar lite grann på liksom grannen. Sådär,
journalisterna. Vi har med det via journalisterna. Här kommer svaret.
I politiken var han ständigt mobbad.
Ja, men under skolgången.
Framförallt av Sveriges Radio.
Det var ännu mer specifikt. Ännu mer specifikt.
Wow, okej. Okay. Jag bedömde honom, missbedömde honom.
Ja.
Han var på lite skojhumör.
Lite rakare än vad man hade
förväntat sig. Här
kommer
nästa fråga i hur slutade tema mobbning. Vi ska lyssna på ett klipp från podden Makten med Karlsson Tanitskaja som gästades av Sverigedemokraternas Richard Jomshoff, tidigare ordförande för justitieutskottet, numera anglofil, eller? Här kommenterar han just hårda tongångar i politiken, men hur slutade det här?
Det finns ju saker jag inte skulle säga själv, men jag tycker ändå någonstans att jämma sig in i leken som politiker, får man ta de smällarna. Jag har inga problem med att folk säger saker om mig. Det får de göra hur mycket de vill.
Snabbt. Det är Åsa Ulf.
Det ska vara snabb här.
Ja.
Det får de göra hur mycket de vill.
Aj.
Nej. Vad det hade slutat va?
Nej, aj också.
Aj. Var det sista han sa?
Aj var det sista han sa.
Aj, var det sista han sa.
Det får de göra mycket.
Ibland lägger man all sin fokus på att trycka på knappen.
Aj, aj. Ajabaja.
Ja. Du får göra hur mycket de vill, ajabaja.
Det låter inte riktigt bra ändå.
Nej, det låter inte riktigt bra.
Men det var ett roligt svar.
Aj, vad det gör ont.
Ja, aj var det ju ont.
Är ni överens om det här?
Det är vi.
Aj var det ju ont. Frågan går över, nej, överraskande nog.
Nej. Ja.
Jag tänker att engelska. Anglofilen Richard Jomshoff säger någonting på engelska. I
don't care.
I guess.
I guess.
Nej, han skulle inte säga I guess.
Oh, hon gav ju en ledtråd, det glömde vi.
I don't care.
Gud vad dåligt.
Skulle han?
I don't blame the players, I blame the game.
Jag vet inte om han har den inställningen till the players and the game, men
är du, får välja du som är.
Skulle han vara så vulgär nog att säga I don't give a svordom?
Nej, jag tror inte.
Nej, då väljer du.
Nej, men du får välja.
Nej, men sluta.
Jag har glömt vad han sa innan.
Det är det så här alltid ett samarbete går till?
Ja, korrekt.
Okej, okay, ett svar I
don't care.
I don't care.
Okej, vi lyssnar.
Jämma sig in i leken som politiker, får man ta de smällarna. Jag har inga problem med att folk säger saker om mig. Det får de göra hur mycket de vill. I don't give a fuck.
Förlåt.
Det är
inte en synonym.
Nej, men enligt reglerna så blir det ändå en halv poäng för don't.
Ja, de är värda det, tycker jag.
Ja, det tycker jag.
Ja, det är bara
förlåt, Clara.
Hade ni inte varit nöjda så hade ni ju sagt rätt. Precis.
Jag står fast i mina.
Men jag som trodde de pratar svenska, Sverigedemokraterna.
Nej, det är olika. Det är olika.
Men det är såna subtila ledtrådar. Alltså.
Ja, ibland. Jag är inte ens,
fast jag varit med så ofta så har jag, och många gånger har jag inte riktigt uppfattat det här.
Nej, men vet du, det är lite på humör från min sida. Idag blev det så.
Ja.
Och här kommer nästa fråga, så uppmärksamma. Vi ska lyssna på Benjamin Dosa, tidigare MUF-ordförande, numera biståndsminister och roastare. Efter att Miljöpartiet i helgen krävde hans avgång på grund av regeringens hantering av FN-organet UNRWA. Hör ni att det är så man ska säga det? UNRWA. Så bemötte han kritiken med den här Miljöparti-roasten. Men beredda med knapparna, hur slutar det?
Jag menar att om man vill lägga ner fullt fungerande kärnkraft, om man vill öka asylinvandringen till Sverige, om man dessutom är slapp mot kriminella, ja, då beskriver inte jag det på ett annat sätt än att man är just en...
Ja, det här kan vi!
Ja, det kan vi! Jag ser det! Ja, ni hoppade i stolarna.
Men det ska vara precis och ganska exakt. Tomtar och troll.
Tomtar och troll.
Mm. Ja.
Precis, det är ert svar.
Ja.
Vi lyssnar.
Ja, då beskriver inte jag det på ett annat sätt än att man är just en tomte eller ett troll.
Kom igen!
Det där ganska kommer in, det blir poäng.
Okej, okej.
En hel?
Ja.
Oh. Just det.
Oh,
just
den fick det. Vi kämpa för.
Mm. Oh, nu precis. Känns det bra.
Då ska vi ha sista frågan i hur slutar det. Vad bra ni är, hörni. Här kommer den. För att sluta i dur så lämnar vi den här mobbningsstämningen. Och för att göra det måste vi vända oss till barnen. Här ett P4 Jönköping-klipp från förra fredagens nationaldagsfirande. Men hur slutar det här?
Mera somrigt var det i Jönköping där det årliga nationaldagsfirandet i Rådhusparken lockade mycket folk.
Man borde ju liksom fira med dans och...
Fira med dans och...
Sommarlov. Jag kollade faktiskt på det här, det var med i Rapport, men minns inte alls vad de sa. Det var det som var tråkigt. Dans och vad gillar barn mer? Godis?
Mm. Barn gillar många saker.
Men om vi tänker att det är nationaldagsfirande, att man ska fira det med dans och med...
Svenskhet.
Med svenskhet. Ja, det är väl svårare.
Dans och svenskhet, säger barnet. Jaha. Frågan går över.
Nej!
Alltså, jag var ju inne på det där med godis. Jag tycker ändå att det håller måttet.
Nej.
Tycker du inte det?
Pizza.
Pizza.
Det här är vad vi respektive är sugna på just nu. Mm.
Nej, men kör på godis.
Ja, vi kör på godis.
Dans och godis. Här kommer svaret.
Man borde ju liksom fira med dans och hippis.
Dans och hippis,
ja.
Inga konstigheter. Alla vet att en nationaldag ska innehålla dans och hippis. Från och med nu. Ja, Sara.
Ja?
Hur står det här i den här matchen mellan Klara Louisa Lundström, Klara Popenor-Tor och Ulf Danielsson och Åsa Wikfors?
Jo, mellan alla dessa människor är det så att Klara och Klara Lovisa har 10,5 poäng och Ulf och Åsa har 8.
Ja, det rör sig liksom lite långsamt, men det rör sig framåt. Och vi kommer nu ösa på med poäng från nästa snabbfrågomgång. Nu kommer det igen påståenden, ni skriver om de är sanna eller om de är falska. Och den här gången börjar ju då det laget som inte började förra gången.
Precis, Klara-laget.
Ja,
här
är vi.
Ja, det gör som förra gången. Ja. Titta på varandra. Nu håller ni dessutom i varandra, så då sätter jag igång. En av årets sommarpratare är en AI som ska prata om livet som AI.
Falskt.
Fem av varandra oberoende modister som Radio Stockholm har ringt upp menar att hatteffekten, alltså Centerns uppsving efter tillsättningen av Anna-Karin Hatt, också syns på hattförsäljningen.
Falskt.
Håkan Hellström äger aktier i Volvo.
Sant.
En av vårens hårtrender är depression.
Sant.
Inför klubblags-VM i fotboll som startar i helgen i USA har FIFA släppt samlingsbilder där du bland annat kan få president Gianni Infantino.
Falskt.
Gianni Infantino säger till tidningen La Gazzetta dello Sport att det är, citat, en pojkdröm som går i uppfyllelse.
Falskt.
Talman Andreas Norlén beskrev i veckan Motala som, citat, inlandets Tylösand.
Sant.
Amanda Lind berättade i P4 Extra i veckan att hon inte köpt en enda rulle toalettpapper sedan hon hösten 2022 installerade en bidé.
Falskt.
Enligt en undersökning som Språktidningen låtit göra i punkten det mest populära skiljetecknet bland svenskarna.
Sant.
Det är sant. Tätt följd av, vet ni vad?
Utropstecknet.
Utropstecknet. Snyggt.
Semikolonet har liksom
jag vet
dalat.
Inte vad det låg det överst förut.
Jag vet inte, jag tror inte det. Men...
Det var länge sedan skulle jag tro. Jag önskar att det ligger topp 10 i alla fall. Ja. Hur många skiljetecken finns
det? Topp 10. När har man användning av det?
Det är starkare liksom... än ett komma och svagare än en punkt.
Och så kan man ju ha ett sånt här tankstreck eller sånt där streck
kan man ha också. Det är också snyggt.
Ja. Så kan man ha två AI stycken sådär liksom.
Vilket av dem hatar AI?
Tankstrecket är hotat av AI för att AI är väldigt förtjust i det.
Är det så det?
Ja.
Åh nej.
Vad säger att de kan avslöja att det är AI? Och haha, du har använt ett tankstreck.
Är det så?
Framförallt om det är en M-dash på engelska. Mm. Alltså det långa tanksträcket som man ju har svårt att få till annars.
Men jag kör korta.
Vanlig människa kanske gör ett kort streck och så ska det egentligen vara ett långt streck.
Aha.
Så är man för duktig på den där strecken, då riskerar man att tolkas som AI av andra människor som letar efter AI.
Oh, wow.
Wow, vad mycket information.
Det gäller att vara försiktig alltså.
Semikolon. Puh!
Semikolonet kanske kommer tillbaka.
Precis, det är det sättet vi kommer urskilja oss. Jag tycker att det gick bra. Jag vet inte hur ni känner.
Inte vi heller, tror jag.
Nej, ni kommer strax få veta. Men först ska Ulf och Åsa göra sin andra snabbfrågomgång. Ni ser redo ut. Här kommer de. I sommar ska Allsång på Skansen för första gången någonsin visa upp en avliden artists framträdande via ett hologram.
Falskt.
En SIFO-undersökning visar att mer än var tionde kvinna undviker sociala situationer på grund av magbesvär.
Sant. Den får du ta.
Sant.
Det kan bli en myggfri midsommar.
Falskt.
Nej!
Eller ja!
Forskare som under en tid studerat västkustens knubbsälar med hjälp av drönare och AI har i veckan avslutat studien i förtid och knubbsälarna i princip inte gör någonting.
Alltså de har studerat det vet jag, men de har avslutat för det.
Falskt. I veckan la försvarsminister Paul Jonsson upp en bild med Ken Ring på Instagram med texten Västerort for life.
Falskt.
Mm, det var Ken som lade upp den bilden och den texten. Det är för sig med en bild på honom och Paul Jonsson. Nordea har som första nordiska bank backat på sina hållbarhetskrav.
Sant.
Ebba Busch kallar sin padda för lilla fröken duktig.
Sant.
Sant.
När jämställdhets- och arbetslivsminister Nina Larsson tog emot betänkandet från utredningen om en god arbetsmiljö för ett förändrat arbetsliv skojade Nina Larsson med journalisterna om att hennes arbetsmiljö skulle underlättas om de ställde enklare frågor.
Sant. Sant.
Nej, vad tråkigt.
Två terrianer har anmält sig till det stora mammutprojektet där deras DNA ska blandas med DNA från mammut för att ge kraftigare hårrem.
Det måste vara falskt.
Falskt.
Det är falskt. Det är falskt. Bra jobbat båda lagen. Sara?
Ja.
Vad står det?
Ulf och Åsa har 14 poäng. Klara och Klara Lovisa har 17,5.
Ja.
Mm.
Och nu går vi vidare till den här underbara ronden som vi inte... Har vi haft den på ett tag? Har vi haft stämmer påan på ett tag? Jag längtar efter den. Känns som den har fått vänta på sin tur. Här kommer den.
Stämmer påan.
Här får ni då varannan fråga så ni kan för en gång skulle slappna av,
skönt.
Släppa knapparna, luta er tillbaka. Lyssna på den påannonsering jag läser på vilken det följer ett klipp. Och i det ljudklippet så kommer information som ni ska gissa om den hänger ihop med påan eller om informationen i klippet egentligen handlar om något helt annat än det jag påstår i påannonseringen. Förstår ni?
Mm.
Vad bra.
Roligt.
Vad kul, Sara. Mm. Vilka börjar med den här ronden tycker du?
Vi kan börja med Ulf Åsa.
Japp, jag vänder mig då till er för den första stämmer påan. Region Gotland har för öns förskolor tagit fram en liten robotdriven variant av Disma under Jordi, alltså vad vi på fastlandet kallar Vette. Den kallas Jordas och kan svara på barnens frågor om naturen. Och man vet aldrig när Jordas kan dyka upp. Här hör vi en reaktion från Karlavagnens förskola i Visby.
Det här verkar vara en ganska trevlig individ.
Thomas Lundström, vad gör den här?
Ja, det undrar vi med. Vi var väl en vanlig dag på förskolan och sen kom den spatserande in i vårt kök som en underlig liten figur där.
Nej, det tror vi inte.
Alltså jag vet, jag kan inte säga om ni är rätt eller fel. Varför tror ni inte?
Jag tror att det var något litet djur som kom ingående. Någon liten
räv.
Räv kan det ha varit.
Ni behöver precis, ni behöver inte veta exakt. Vi lyssnar.
Ja.
I flera dagar har en polsk brevduva hållit till på Karlavagnens förskola i Visby.
Vi var väl en vanlig dag på förskolan och sen kom den spatserande in i vårt kök som en underlig liten figur där.
Jag tyckte liksom på att var vattentät.
Ha, inte riktigt.
Okej, okay. Och jag vänder mig till Klara Lisa och Klara, här kommer er första stämme på han. Göteborgs svar på Hollywoods avgjutningar av kändisars händer är att gjuta av pensionärers stjärtavtryck. På trappan mitt på Radiotorget i Göteborg finns just ett sånt unikt konstverk. En avgjutning av 100-åriga Rut Anderssons rumpa. Och det händer att hon slår sig ner så att säga på sin egen bakdel.
Det har jag gjort många gånger bara för att det var roligt. Ja, det är ju ovanligt. Roligt på hur blev det ju. Jag ska inte flytta förrän jag flyttar med träkistan.
Riv! Ja, tror ni påannonseringen stämmer?
Nej, jag tror inte det. Jag har inte sett det här i Göteborg.
Nej, då kan det ju inte stämma, enligt våra filosofiska teorier om inlärning.
Så det påstämmer inte. Okej, vi lyssnar.
Det är 100-åriga Rut Anderssons rumpa som finns avgjuten i trappan mitt på torget. Och det händer att hon slår sig ner på sin egna rumpa.
Det har jag gjort många gånger bara för att det var roligt.
Det är ju roligt.
Helt fantastiskt.
Ja. Man vill få sin egen avgjuten. Hellre
än så göteborgskt på något sätt.
Ah,
ja, det är det.
Och danskt.
Någonting de kanske som, har tagit det från Köpenhamn. Jag, det vet jag faktiskt.
Jag trodde inte det var sant mest för jag tyckte inte hon lät så gammal.
Nej, hon låter otroligt pigg.
Precis.
Otroligt. Ja. En förebild. Okej, i pigghet alltså. Jag känner henne inte alls. Så varför säger jag så? Nej. Här kommer frågan till Åsa och Ulf. I P4 Västerbotten kunde vi nyligen höra Mia som berättade om hennes flickvän som blivit besatt av att skapa den perfekta tändstickstavlan av Bodens fästning. Alltså konstverket som refereras till i Carl Bertil Jonssons julafton. Vi hör Mia berätta om konstnärens arbete.
Alltså min upplevelse var att hon liksom sjönk in i sig själv. Och det gick inte riktigt att få kontakt med henne förrän hon var färdig. Hon hade verktyg och pannlampa och lupp och en hel jävla arsenal som var då specifikt för det här.
Varför ska man ha pannlampa?
Varför ska man ha pannlampa? Det var det jag också kände, att det blev lite skakigt.
Men lupp, ja, det, kanske man, det är svårt att göra Bodens fästning med tändstickor. Ja. Men det kanske är sant.
Det blir svårt.
Det är kluriga frågor.
Men pannlampa, är det för att...
Nej, det kan man inte behöva.
Nej, man har väl en ordentlig lampa liksom på sidan där. Nej.
Det är otrolig pannlampsskepsis som jag strax ska ta upp med. Men vi lyssnar först om det är sant.
Kvinnor som gillar att klämma sina partners finnar har blivit ett hett ämne på olika internetforum. Poddprofilen Mia Gruffman-Kruse från Umeå har själv erfarenhet av att leva med en, som hon säger, klämmerska.
Det var otroligt sjukt.
Vi hade tänkt ha först klämmerska som glosa, men det var för äckligt. Så vi har den här istället på en istället. Men använder ni aldrig pannlampa till någonting?
Jo, det kan man om man är ute och springer och det är mörkt och sånt där. Man tränar.
Nej, jag har nog faktiskt aldrig använt en pannlampa, men jag ska vara helt ärlig.
Man är ute på landet och så är mörkt.
Inte vid handarbete eller forskning, djupare forskning.
Nej, det brukar jag inte göra.
Hur kände ni för pannlampan, Klara och Klara?
Ja, det är positivt.
Ja, det är en underbar lampa.
Men det är många släktingar som använder pannlampa som glömmer slänga av den när de kommer in och fortsätter ha den. De ska ha ögonkontakt med någon som har.
Men är det härligt? Då är det lite som att man hela tiden är inom spotlight.
Ja, så man känner sig sedd.
För en narcissist är det underbart.
Just det, att man vänder blicken dit. Och då.
Plats för klapp till min man.
Det är avslöjande också, vem som har varit och klämt finnar just.
Sluta med det där.
Ulf har varit ute och sprungit med alla misstänker att han har
en klämmerska.
Okej, jag kommer sista stämmer på till Klara och Klara Louisa. Ellis Ulander i Skara menar att hon köpt hon menar i världshistoriens vidrigaste möbel. En soffa som hon hatar med en intensitet som många kanske aldrig har uppbådat för ett bohag. Så här berättar hon om soffan och köpet av den för P4 Skaraborg.
Jag har hatat den länge. Och liksom, den har haft mig i sitt deprimerande grepp. Jag var blåögd, naiv och ung.
Ung? Men hon hade alltså råd med en soffa? Var hon ung?
Ah,
alltså, har man råd med soffor?
Men vissa handlar ju andra hand.
Just det. Du tror att det är sant, va? Att hon
var
ung även detta, och naiv och köpte...
Och blåögd.
Och blåögd.
Nej, det kan ju lika gärna vara...
Är det världens vidrigaste soffa?
Om den
nej, för den står hemma hos oss.
Det är omöjligt att hon skulle ha det.
Kan inte finnas en i Skaraborg också.
Okej, men vad säger din magkänsla?
Den ljuger för mig varje dag.
Och nu säger den då?
Den säger att det här är falskt.
Då säger vi att det är sant.
Okej, vi lyssnar.
Världens sämsta soffa finns i Skara. Nu har den fått ett nytt jobb.
Jag har hatat den länge.
Hon har hatat det länge. Det var lite abrupt slut. Jag måste bara beundra er slutledning.
Alltså jag skulle ju säga det exakt så filosofiskt. Mm. För att magkänslan är helt opolitlig. Så då ska man gå tvärt emot. Ja. Mycket bra.
Bravo.
Ja.
Det är det som man säger i många sekter också.
Lyssna på din magkänsla. Alltså det här programmet är så fullt av kunskap. Sen kanske ni är många som undrar, hon sa ju så att den ska få ett annat liv, den här soffan. Och vi har faktiskt, Ellis berättar vad som händer med soffan. Och eftersom alla frågar sig så får ni höra här.
Den hamnar hos en person som ska bygga om den till en gigantisk säng som ska användas i en gemensam vuxenfest.
Oj. Ja. Va?
Ah.
Och där går vi vidare.
Han klämmer skor och dylikt.
En snabb koll på ställningen innan vi går in i sista ronden, där vi kanske hinner två frågor ändå.
Det hoppas jag. Klara och Klara Lovisa har nu 18 och ett halvt poäng. Ulf och Åsa har 16.
Åh, vad spännande. Då kör vi på. Vi ska vidare. Det är fredag, det är fart, det är fläkt.
Landskampen presenterar populärkulturella referenser.
Och här är det viktigt att ni väntar med att trycka på knappen tills ni hör den här symbolen i slutet av ljudklippet. Och ljudklippet innehåller någon typ av, populärkulturell referens som någon i redaktionen tycker sig uppfattat. Så här kan man, i den här ronden kan man både ha rätt, fast det kan vara fel om det inte är den referensen som vi har tänkt. Det är lite klurigt på det sättet. Och här ska vi börja med en referens från en svensk film. Det har vi inte så ofta. Så tänk film. Så här är det. Sverige ska hyra fängelseplatser i Estland. Det förstod vi i förra veckan när regeringen höll en pressträff tillsammans med Sverigedemokraterna om att Sverige och Estland nu är överens om ett avtal om det här. Vi ska höra justitieminister Gunnar Strömmer från pressträffen. Men vilken populärkulturell referens smyger sig in här? Tryck inte för ni hör symbolen.
Planen är att jag och min estniska kollega, justitieminister Lisa Pakosta, ska skriva under det här avtalet om några veckor här i Stockholm.
Åsa och Ulf som trycker. Åsa, du gör i för sig en uppgiven gest med armarna strax efter trycket. Den är svår. För i filmen har några år på nacken.
Torsk på Tallinn.
Vi lyssnar.
Det kommer alltså sagt ligga kring oss upp mot Stockholm och Estlandsfärjan. Det kommer att ta ett par timmar. Ja, en förare idag heter Lasse Kongo och är mycket rutinerad. I Estland kommer ni att få stifta bekantskap med min estniska kollega Lembit Metzel.
Min estniska kollega. Otroligt då.
Briljant.
Yes.
Vad jag intressant. Som inte kan populärkultur.
Nej, då tar du
eller
den.
Gammal populärkultur.
Då tar du den.
Alltså. Ingen kommer någonsin tro dig mer när du säger det. Och ni faktiskt, nu låter det tråkigt att säga, ni kanske är lite unga för den här filmen.
Ja, tack. Men det är det som är gammal populärkultur.
Gammal
populärkultur. Fortsätt så.
Vi fortsätter så. Vi söker referens från en känd dikt i nästa fråga. När sjukvårdsutredningen presenterades förra veckan såg det ju klart att bara KD och SD vill förstatliga sjukvården i sin helhet. Däremot är alla partier överens om att staten får ökat ansvar över vissa områden inom sjukvården. Och det här räckte för att Kristdemokraterna skulle se det hela som en stor framgång. Och här hör vi Ebba Busch från riksdagens partiledardebatt om sjukvårdsutredningen. Men vilken populärkulturell referens hör ni? Och tryck inte för ni hör symbolen.
Vi kristdemokrater har länge argumenterat för ett samlat statligt ansvar för vården. Och vi är stolta över att vi i vårdansvarskommittén baxat andra partier ända hit.
Ja, nu trycker...
Det är Kjell-Olof Fält. Löntagarfonderna
är ett jäkla skit. Nu har vi baxat dem ända hit.
Yes.
Kjell-Olof Fält fick ju mycket uppmärksamhet i samband med en debatt om löntagarfonderna där en fotograf zoomade då in på vad som såg ut som en dikt där Fält i sitt anteckningsblock skrivit löntagarfonder är ett jävla skit men nu har vi baxat dem
andra partier ända hit.
Också en gammal referens.
Ja, det var lite boomer-frågor.
Ja, jag kände plötsligt generationsdåligt samvete.
Ja, det är bra att vi har för nära.
Precis, och det här kan vi då precis, Kjell-Olof Fält skrev det här och det som blev känt var just det här citatet, men faktum är att det är tydligen en längre dikt och när Ulf Adelsson var gäst hos Stryd Zimmermann tidigare i våras så berättade han så här om Fälts löntagarfondspoem.
Jag har citerat den nu för jag har skrivit lite grann och där har jag citerat hela den där dikten i sin helhet. Den är så fin.
Den är så fin. Hörrni, jättebra jobbat. Vad blev det nu till slut?
Det blev jättekul här i slutet. För den som följer poängen. Och det är jag då.
Ja, det är du. Mitt superhemliga elitnätverk.
Klara och Klara Lovisa slutar på 18 och ett halvt poäng.
Oj, vad många poäng här i säsongsavslutningen.
Ulf och Åsa 18.
Åh!
Grattis!
Så klara vi vinner.
Lustigt nog kom fanfaren efter andra platsen, men det tycker jag är på sin plats när båda lagen har gjort oerhört bra ifrån sig. Njut av er framgång. Vi ska tacka våra tipsare. Det är många den här veckan, ser du Sara. Det är Henry Andersson Borås.
Jag började dricka ett glas vatten.
Hans Svedala, jag kör tills du går.
Okej. Hans i Svedala får vi se tydligt.
Helene Jonsson Upphärad.
Peter Johansson Göteborg.
Tove Andersson i Frösön.
På Frösön.
På Frösön.
Eller Elin Lundqvist, Luleå.
Kjell Herberts, Österbotten, Finland.
Sindre Jakobsen, Oslo, Norge.
Ja, och tekniker Fredrik von der Palen som fick det att låta hela sändningen även den här veckan. Tusen tack. Tack för att ni var här idag och förgyllde denna säsongsavslutning för Landskampen. Vi är tillbaka i augusti.
Men då är det slut.
Ja, förlåt, jag kan säga det. Förlåt, Sara, du behöver inte komma på nästa fredag. Och nu är det enda kvar för mig att göra att säga som kungen.
Tack, och ha det bra.
Trevlig sommar och tack för nu.
Hej,
hej,
två andra kungar hör vi strax om i ett radiominne. Man skulle kunna definiera dem som så i alla fall. Kungar när det kom till nytänkande inom försäljning. Men först, ett tips inför sommaren.
Blixt och dunder i klassiska krysset. Rad 3, 9 bokstäver. Från vilket land kom kompositören? Det slår gnistor om den här musikfrågesporten. Klassiska krysset med mig Jens Möller i P1 söndagar strax efter klockan 4 på eftermiddagen.
Sveriges Radio, program 1.
Stockholm Uppsala.
Radiofynd.
Billiga kappor köper gärna Göteborgs damer. Och att sälja billigt kan väl inte vara något fel, anser affärsmannen Per-Olof Wahl i Göteborg. Men annorlunda tyckte Sveriges beklädnads- som manufakturhandlarförbund som gjorde polisanmälan om illojal konkurrens.
Tidigt 1950-tal så skakade Per-Olof Wahl en hel bransch med att sälja kappor till priser så låga att så gott som alla kvinnor i Sverige hade råd att köpa nya kvalitetskappor. För detta hatades och motarbetades Kappahl av konkurrenterna, men han blev oerhört omskriven och populär hos en bred allmänhet. I sin bok Kappor till varje pris från 1957 skriver Per-Olof Wahl om affärsidén som växte fram i en källarlokal på omvägen i Kallebäck i sydöstra Göteborg.
Varför skulle jag nödvändigtvis tjäna 100 kronor eller kanske mera på varje plagg? Varför skulle jag bara snällt länka in mig i de vanliga köpmännens taktik? Varför skulle jag ta ut ett orimligt pålägg? Varför skulle jag köra upp kunderna genom att dra åt prisskruven till sista varvet? Och jag behövde bara kasta en blick ut på gatorna på mötande kvinnor för att konstatera att deras kappor i många, många fall hade fått hänga med i allt för många år.
Vid ett tillfälle tidigt 80-tal gjorde Per-Olof Wahl ett återbesök i Kallebäck.
Ja, det känns lite vemodigt men ändå pojigt. För det var ju här dock starten var till också det som blev Kappahl. Här var inte så många anställda, men idag har vi ju över 1500, så det är mycket större ansvar man har påtagit sig.
Varje dag går 8 fullastade långtradar iväg med nya kläder till hans 70 butiker runt om i landet. Kappahl fick tidigt rykte om sig som playboy, omgiven av damer, kapplöpningshästar och med i boxningscirkusen, men det var mest medvetna reklamjippon.
Efter Kappahls dramatiska entré hette det att i Göteborg är kvinnorna lika elegant klädda som väl Paris moderna damer. Och snart sålde Kappahl billiga kappor i hela Sverige.
April in Paris. Chestnuts in blossom.
Samtidigt som Kappahl växte fram till en svensk och nordisk klädgigant startade en ung smålänning Ingvar Kamprad en blygsam försäljningsverksamhet med bland annat möbler. Både Kamprad och Kappahl kom helt rätt i det framväxande folkhemmets ideologi. Ingen av de två var på något sätt några folkhemspolitiker men hamnade ändå rätt i tidens melodi. Alla svenskar skulle ju ha en möjlighet att köpa livskvalitet billigt. Ingvar Kamprad berättar 1979 för Christer Fridén om varför han startade det som blev det världsomspännande IKEA.
Tyckte det var lite underligt att man ägnade så stor tid och intresse åt att rationalisera industrin. Men det med handel, det var inte så viktigt. På den tiden fanns det ju inga supermarket och högrationella livsmedelsaffärer. Utan handeln var efterbliven, kan man säga.
Hur kom du sen in på det här med möbler?
Ja, det var så att det fanns ju en hel del möbelfabriker i trakten kring sjön Möcken där jag är uppvuxen. Och jag började lite med postorder och den gången var det inte bara möbler. Det fanns allt möjligt smått och gott i någon liten postorderlista som jag skickade ut. Och då gick det bra att sälja de möbler jag hade och så blev det helt enkelt möbler.
Vart skickade du den här postorderlistan? Var fick du dina kunder?
Allra första början så var det nog bara... jag skrev adress och telefonkatalogen och skickade ut någon liten lista.
Du fick många beställningar?
Ja, tycker det. Jag hade köket fullt hemma hos mor med beställningar och lager ute i magasinet och höll på det sättet.
Hundraårsserien görs av Tommy Johansson för Radio Fynd.
Sveriges Radio. Sedan 1925.
Fredagens P1-kultur hör vi efter nyheterna med en blandning av Kjell Höglund, Tove Janssons Farlig midsommar och dessutom den europeiska kommunismens uppgång och fall. Klockan är 7.
Ekonyheter. Israel fortsätter att attackera mål i Iran. Det här skriver den israeliska militären på sociala medier. Och flera kraftiga explosioner har ikväll hörts och setts i och runt den iranska huvudstaden Teheran och i närliggande områden. Det här uppger statliga iranska medier. Samtidigt så uppger den israeliska armén att man gör sig beredd på att skjuta ner en robot som avfyras från Yemen och som fått flyglarmet att ljuda i Jerusalem ikväll. Och så här säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, om reaktionerna i USA på Israels attacker mot Iran natten mot idag.
Ja, beskedet från president Donald Trump är att han och administrationen kände till den här attacken i förväg. Israel hade informerat USA. Och Trump sa alldeles nyss till nyhetsbyrån Reuters: "Vi visste allt om Israels anfall. Jag försökte rädda Iran från förödmjukelse och död", säger han. Så låter alltså från Donald Trump, men man har också varit noga med från amerikanskt håll att betona att USA inte var inblandat i den här attacken. Utrikesminister Marco Rubio gick ut blixtsnabbt direkt efter anfallet och förklarade att USA inte var med, inte bidrog till attacken. Donald Trump försöker nu sätta press också på Iran att snabbt komma tillbaka till förhandlingsbordet, nå en lösning om ett kärnenergiavtal. Trump sa i ett av sina uttalanden här att vi gav Iran en chans och de tog den inte, men det är inte för sent. Och det är ju så att det var Donald Trump som rev upp det tidigare kärnenergiavtalet. Han vill istället få till ett eget avtal som han anser ett bättre avtal mellan Iran och USA. Och där försöker Trump nu få Iran att stanna vid de förhandlingarna.
Ja, vad kommer hända nu med de här kärnenergisamtalen?
Ja, det är högst oklart, men planen var att nästa omgång i samtalen skulle hållas nu i helgen på söndag, en sjätte samtalsrunda. Och Trump försöker nu sätta press på Iran att fortsätta samtala, att komma till det här mötet på söndag. Men det verkar ju just nu osannolikt att det skulle bli av i helgen.
Sa vår Washington-korrespondent Gina Lindberg till min kollega Alexander Ceylon Lund. En man i 20-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha träffats av fyrverkerier vid ett studentutspring i Karlstad. Mannen träffades i ansiktet och fick svåra men inte livshotande skador. En man i samma ålder misstänks nu för vållande till kroppsskada enligt polisen. Flera andra träffades också, men det utan att skadas. En 31-årig man som misstänks för att ha rekryterat unga svenska medborgare för att utföra 3 mordförsök i Danmark har idag häktats vid tingsrätten i Köpenhamn. Mannen greps i Dubai i Förenade Arabemiraten men har alltså utlämnats därifrån till Danmark. Det var Ekot klockan 7 med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
En fullmatad kulturtimme väntar. Först dock ett tips om det som vi hör om en timme.
Nu är det dags för filosofer att svara på frågor från er lyssnare. Kan medborgare i ett land som startar krig vara oskyldiga? Finns det någon mening med att spela cello? Och ska de döda verkligen få bestämma över oss levande? Lyssna på Fråga filosofen i Filosofiska rummet. Du hittar oss i appen Sveriges Radio Play.
Du lyssnar på P1 Kultur med mig, Fredrik Wadström. Och vi pratar om en ny bok, Peter Kadhammars Den europeiska kommunismens uppgång och fall. Och om en gammal bok i veckans klassikern, Tove Janssons Farlig midsommar. Men stora delar av programmet kommer att handla om musik av en av Sveriges mest originella artister.
Lugnare vatten, makligare sjö, och vid horisonten lyxsalighetens ö. Vågorna häver sig i tysta tunga kullar, havet är en moder som förbarmar sig och rullar.
Kjell Höglunds Lugnare vatten från 1978. Den numera tillbakadragna artisten fyller 80 år i år. Och i andra halvan av P1 Kultur hör du Rickard Dinters lång reportage om Kjell Höglunds musik. Och inte minst om hans texter. Men vi börjar i en helt annan ände. Det är omkring 35 år sedan den europeiska kommunismen föll samman med först Berlinmurens fall 1989 och sedan Sovjetunionens upplösning 1991. Och själva kulmen kom kanske under de där dramatiska dagarna i Moskva i augusti 1991.
Enligt de senaste uppgifterna från den ryska regeringen omkom i natt sammanlagt 5 människor i 2 sammanstötningar när sovjetisk militär försökte forcera de barrikader som har byggts upp runt den ryska regeringsbyggnaden. Jag talade med ett vittne till sammanstötningen i den tunnel som
utgör... Sten Sjöström rapporterar för Ekot från den misslyckade militärkuppen som blev dödsstöten för Sovjetunionen. Men det som hände då fortsätter att kasta skuggor in i vår tid. Det blir vi påminna om i en ny bok av journalisten och författaren Peter Kadhammar. Hej Peter.
Hej, hej.
Din nya bok heter Den europeiska kommunismens uppgång och fall och är en samlingsvolym på nästan 700 sidor. Med dels 2 av dina tidigare böcker, Vi som var så lyckliga, som handlar om Albanien, och Fru Anna och generalen om Polen. Och så dels ett tidigare outgivet reportage om Stalins drömstad, Magnitogorsk. Varför ville du ge ut de här reportageböckerna nu?
Nej, men det var så enkelt som att förlaget, vi pratade om att den Albanienboken skulle komma ut i pocket. Och då kan vi lika gärna publicera 2 till i den här stora, det skulle bli stor pocket i alla fall. Så. Och det här Magnitogorsk-reportaget, så det skrev jag 1999. Och det var ju precis då när i klyftan mellan 2 system var det 90-talets kaos och sedan Putins tillträde som skedde samma år som premiärminister. Så när jag läste om det reportaget nu så var det mycket, mycket intressantare nu än det var 1999. Därför att det ger en bild av Ryssland och en slags förklaring till hur var Putin möjlig. Och det visar den otroliga kaos, får man säga, som Ryssland befann sig på 90-talet. På alla sätt, både från toppen och ner till botten.
Du skriver själv i inledningen om att du har en bakgrund som maoist och var starkt påverkad av kommunismens idéer i Asien. Hur hänger det här upp med de här reportagen?
Egentligen inte alls. Eller jo, det gör det på det viset att jag, min fascination för Östeuropa och kommunismen kom ju från den tiden. Och den maoiströrelsen som jag tillhörde under några år, den var ju... Vi hade en stark solidaritetsrörelse med de förtryckta människorna i Östeuropa. Vi tyckte Kina var bra, men Sovjet var fascistiskt. Så att jag var ju nere i Tjeckoslovakien och Polen med liksom underjordiska tidningar. Och ja, men, i Tjeckoslovakien mötte liksom i princip hela den demokratiska oppositionen. Och samma sak i Polen var det jag pratade med en person i Warszawa som berättade om planerna på att bilda fria fackföreningar och så där. Man tyckte det där låter ju helt fantastiskt. Ett år senare så är det verklighet och regimen egentligen faller. Så att och kommunismen har ju som andra så här slutna system. Det finns en väldigt, hos mig och hos många andra också tror jag, en fascination för vad döljer sig egentligen bakom. Du har en till synes helt monolitisk vägg framför dig. Men vad finns det där bakom? Hur fattas besluten? Hur lever människorna? Mm. Så det är bara ett intresse som har fortsatt.
Om vi tar det här första reportaget då, som ju inte tidigare är utgivet, det här om Magnitogorsk i ryska Uralområdet 1999, på tröskeln till Putin-eran. Han kommer som premiärminister det året, året efter blir han president. Kan du beskriva vad det var du tänkte under den där resan då för mer än 25 år sedan?
Ja, men det var ju att medierna var under hela 90-talet full av å ena sidan eländesskildringar som var som droppar. Liksom. Det kom en ny tant som samlade skräp på en soptipp någonstans och det var någon tiggare i Moskva. Det var fullt med sådana reportage och så var det den vanliga storpolitiken då som de stora medierna ägnar sig åt ofta, va? Men jag vill åka till en plats och vara där ett tag och försöka beskriva den platsen. Hur är livet där? Hur lever människorna? Vad tänker de? Och så där, va? I en mer stillsamhet och bita mig fast. Och då kollade jag runt och så bestämde man slutligen för Magnitogorsk. Fotografen Roger Thursson och jag åkte dit.